Podplay.
Ja, men hallå på er hockeykompisar. Det här, det är ju NHL Puls, den del av Hockeypuls podcast som fokuserar enbart på världens bästa hockeyliga. Och vi gör det tillsammans med Viaplays Jonathan Lindqvist. Och ja, undra var vi hamnar idag i det här avsnittet med tanke på att, jag skulle säga, under den här säsongen, Jonta, så har vi nog inte preppat ett avsnitt så illa som vi har gjort den här gången.
Nej. Så kan man ju säga, men å andra sidan så har vi ju, jag har ju en helg med dubbelkommentering bakom mig, så att jag är ju riktigt inne i NHL-bubblan. Du har ju varit inne i den nationella ishockeybubblan i helgen, kan vi säga.
Exakt, det är slutspel och kval i svensk hockey just nu, både i SHL och Allsvenskan. Så det kanske bidrar till att, i alla fall jag inte är speciellt påläst från den gångna veckan. Men vi har pulsöjan, vi har ett djuplodande ämne och vi har även testet den här gången. Så det är mycket likt som tidigare avsnitt under säsongen. Men jag vill börja i den här änden, Jonta. Det är ungefär 10-15 omgångar kvar av grundserien. Börjar du få lite slutspelsfeber?
Ja, men absolut. Alltså det här är ju kvalitetsmässigt kan det här bli det bästa slutspelet på, jag vet inte, alltså när liksom.
Under alla år som du har bevakat det?
Ja.
På nära håll kanske?
Det finns, det har, under de åren har aldrig funnits så många lag där man känner att legitimt att amen, det här är faktiskt ett lag som kan gå hela vägen. Jag kan säga det om 6-7 lag i alla fall. Alltså upp på 10 lag kan man göra ett bra case för att de här kan faktiskt vinna. Och så är det sällan. Jag menar, vi ser ju ändå, visst vi har skrällar här och där liksom, men allt som ofta så är det ändå starka lag som till slut vinner. Även om vi kan få se ett lite överraskande Montreal till exempel i en final, så till sist och slut så var det ju klassskillnad mot Tampa. Och jag tänker, vi kollar lagen som vinner här under den här eran, Pittsburgh, Detroit, Chicago, så är det liksom bra lag. Även Kings, de kom ju från kanske inte jättestarka grundserier poängmässigt, men vann ändå 2 titlar och allt det där. Så att i slutändan brukar det vara svårt att skrälla.
Men så här, den östra sidan är ju väldigt stark, båda de 2 divisionerna. Hur mycket tror man luras av att till exempel Pacific är aningen sämre, att man ser till exempel Kings vara väldigt, väldigt bra där och så rycks man med lite?
Ja, precis. Det känns ju som att de bästa lagen finns på östsidan, så är det ju. Hade det flyttat över Boston till väst, hade man kanske sagt att ja, men det är det näst bästa laget i hela konferensen efter Colorado. Och nu kanske de är det femte bästa laget i öst.
Ja, för Colorado är ju laget att slå på väst. Vilka ser du vara den största utmanaren?
I väst? Mm. För mig är det Minnesota och Calgary som känns som att de kan göra någonting i väst. Calgary, extremt homogent lagbygge. Bra djup och bredd. Och som vi har nämnt många gånger och kommer fortsätta nämna, också extremt välcoachade.
Ja, såg du att Kalle Järnkrok var struken från lagställningen här för någon matchen? Och inte på grund av skada eller sjukdom. Det var lite förvånande med tanke på att han nyligen tradades dit.
Ja, de har ju en otrolig konkurrens där. Och nu blir det för dig lite öppnare för mig att Sean Monahan, han har ju haft en tyngre säsong, men likväl en bra spelare i alla fall när det stämmer från honom. Han har ju opererats nu och missar resten av säsongen. Höften, om jag inte missminner mig. Men så då blir det lite mer utrymme där.
Sådana problem som jag kan relatera till.
Ja, det kan vi alla. Det är skröpligt. Nej, men och Minnesota är
jag
ju...
Att det var lite för personligt, det där skämtet. Jag tror inte det gick hem riktigt för lyssnarna. Flög över huvudet på ganska många.
De flesta som lyssnar har väl några krämpor. De vet ju
alla 30-plussare vet ju att exakt. Det börjar gå ut för efter det.
Ja. Ja, men det är ju... Alltså, man är ju typ gjord för att dö.
Efter 25, ja.
Ja, alltså kroppen börjar ju... Då börjar man bara monteras ner.
Mm. Och man får bara acceptera att det är så också.
Ja.
Att det blir sämre och sämre.
Vi kan inte alla vara Jäger.
Nej. Eller Shara om vi ska prata NHL.
Eller Matt Cullen om vi ska prata smala NHL-referenser.
Matt Cullen, det var ett tag som man tänkte på honom.
Mm.
Han spelade till 42?
Ja, han är ju en av de typ 10 äldsta spelarna eller historien utspelarna, tror jag. Åtminstone forwards.
Ja.
Och det är ju, vanligtvis brukar det ju bara vara liksom elitspelare som håller så länge, för man, alla tappar ju. Så det är egentligen receptet för att hålla länge brukar ju, man gillar ju att prata om liksom hur man tar hand om så tränar allt det där, men i mångt och mycket så handlar det om att ha en väldigt hög nivå som man faller ifrån. Det är därför spelare som Chara och Thornton fortfarande kan spela en Norris-vinnare, en Hart-vinnare på toppen av sin förmåga.
Svenska exempel, jättebra sådana är Joel Lundqvist och Jocke Lindström.
Ja,
unikum här hemma.
Otroligt bra spelare på toppen av sin förmåga. Och kollar vi på andra svenskar som har hållit länge än och högt upp i åldern, Daniel Alfredsson, Niklas Lidström, så är det ju samma sak där. Exceptionella spelare.
Blir du lite avundsjuk när det svenska slutspelet och kvalet börjar här i mars-april, att du sen att du skulle vilja återvända till att bevaka den? Du gjorde det under några år där på 10-talet.
Ja, jag fick ju uppleva Skellefteås blomning. Guldet i Gävle också. 2012 var väldigt roligt.
Mm. Så du var där när Silverberg pangade dit den från höger?
Ja, det där är ju det är ett av de sjukare mål man har varit med.
Ja, det kommer från ingenstans.
Ja, det är verkligen.
Och Lasse Granqvists kommentering tillför ju någonting, ja, om man tittar verkligen på det efterhand.
Ja, men även när det hände, alltså när man var där, det var verkligen såhär, oj. Det är liksom man vill inte veta, jag skulle säga, man vill veta vad den klockar in på, men det vill man inte veta, för det kanske inte är så hårt som man tror. Men man vill ju tro att det är det hårdaste handledsskott som har skjutits.
190 km i timmen, bara pang. Utnyttjar han sitt skott tillräckligt mycket, tycker du, Anaheim, Silverberg? Nu är han ju skadad, ska vi säga.
Nej, han har väl aldrig riktigt fått utrymme för det, men jag tror väl att det kanske handlar lite om, som man ser på det här skottet, liksom, så har han en lite långsammare release, kan man säga. Han, liksom, det är ett gammalt helt handledsskott. Han lägger ganska mycket bakom. Då kan han få en otrolig kraft i det. Men det är inte alltid det finns tid för det i NHL. Så att det blev väl aldrig så bra som man trodde. Även om man har gjort några väldigt fina mål, så blev det aldrig så bra som man trodde med det där handledsskott på NHL-nivå.
Apropå Jocke Lindström, vi pratade om honom alldeles nyss när jag nämnde honom. Du hade älskat hans mål den gångna helgen. Ett klassiskt dragskott mellan benen på en försvarare.
Ja, men Jocke skjuter ju dragskott. Han är ju en sån där som liksom...
Ja, men det är ju genialiskt i det läget också. Har du sett det målet?
Nej.
Nej, okej, då ska jag visa det sen.
Ja, men han är en sån som gillar att vika upp kroppen mot point liksom i PP och sen skjuta dragskott genom kroppen.
Lite, det är en utövande art. Det är inte så många som gör det.
Nästan lite innebandy dragskott liksom. Ja. Fast utan den där böjbågen. Men ja.
Han får Jocke ganska mycket kraft också när han gör det.
Ja. Men Jocke är ju en av mina absoluta favoritspelare med alla tider.
Ja.
Jag älskar att titta på honom.
Ja, och ska man titta på, nu är det här en NHL-podd, eller i alla fall den här delen av podcasten, men tittar man på SHL/Elitseriens historia, så Jocke Lindström, alltså hur många spelare har egentligen varit bättre? Det är inte många. Det är en topp 3-spelare. Så jag kan säga. Om man ser till peak och hur länge han har varit bra.
Absolut. Bäst i ligan på toppens förmåga. Uppe på alla de här totalerna. Jag satt och gick igenom det här bara om sommaren. Han är ju liksom topp 5 i minst i poäng både grundserie och slutspel, va?
Ja, jag tror att han är topp 3 till och med.
Och har vunnit.
Ja.
Också.
Silverberg där. Vi fick en fråga från en lyssnare som inte kommer på namnet nu på, men han ville att vi skulle prata om Gävlekillarna i NHL och hur stor sannolikheten är att de kommer tillbaka till Brynäs inom de kommande åren. Då tänker han såklart på Markström, Silverberg, Elias, Järnkrok.
Ska man vara lite cynisk, så kanske den här chansen har försämrats nu när Elias, Kalle och Markan har fått en chans att spela tillsammans i Calgary. Det skulle kunna vara en sån grej som lockar. Sen är väl också den andra delen av problemet är att de är lite, åtminstone Elias och Markan är lite för bra. De är på den nivån nu där jag tror att de kommer att kunna vara en NHL-spelare tills kropparna inte håller för något hockeyspel längre. Det är klart att Kalle och Silverberg är väl en nivå under det. Så att där finns det väl en större chans. En sån som en Johan Larsson kanske. Nu är inte han en jävlig kille. Han är från Gotland men kommer fram i Brynäs.
Jag tror det är 4 år i rad han har kopplat samman med Brynäs.
Ja.
När han har haft utgående. Han har ju typ bara skrivit 1 års kontrakt 5 år i rad.
Ja, men han kämpar på. Det, han gör, han, det är en bra, han är bra på en nivå. Ska bli väldigt se hur, intressant att se hur han kan leverera nu när han får chans att spela ett slutspel här. Jag tror att han säkrar ett kontrakt till Lise i alla fall där borta. Om man vill.
Okej, okay, så Järnkrok och Silverberg. Det är en större chans att de dyker upp i Gävle i framtiden. Så ja. Jag vet inte om man ska slänga in Ekholm i det här. Ja. Nu var han ju bara utlånad till Brynäs. Han är ju Mora om man tittar till vad hjärtat.
Ja, Ekholm är väl samma sak där. Att han är på en så pass hög nivå att frågan om inte han spelar där borta tills det tar slut. Och det är ju samma med Kalle. Kommer ju skriva ett fint kontrakt nu i sommaren. Hans kontrakt går ut och ett flerårskontrakt för att fortsätta NHL. Så att jag menar, det är ju långt borta. Silverberg samma sak, han har sitt långtidskontrakt och jag tror nästan att min gissning är att han spelar där tills kroppen säger ifrån.
Är du redo för veckans pulshöjare?
Ja.
Över, under McDavids och Draisaitls totala poängskörd i NHLs grundserie, är den över eller under 1200 poäng?
Det här vet jag ju, men Draisaitl har ju, vad sa jag, 500 någonting?
Nu kräver jag ett svar, nu är det...
Över.
Efter längre tids sjukdom avled Ottawas ägare Eugene Melnyk förra veckan. Vilket år köpte han organisationen och räddade den därmed från konkurs?
2003.
En månad återstår grundserien. Hur många lag har i detta nu vunnit över 65% av sina matcher?
Yeah.
En potentiell VM-svensk var tillbaka i helgen efter 5 veckors skadefrånvaro. Vem tänker på?
Säg en gång till.
En potentiell VM-svensk var tillbaka i helgen efter 5 veckors skadefrånvaro. Vem tänker på? Och jag inser nu att jag skrivit 5 veckor utan att dubbelkolla det här. Så det kan vara längre eller kan vara kortare. Han var tillbaka i helgen i alla fall. Efter en tids skadefrånvaro.
Oj, vilket hjärnsläpp. Det måste vara lag här.
Det är okej, okay, du kan passa också. Den inte...
Nej, men jag kan inte passa. Det måste ju vara... dåligt. Det måste vara ett avhängt lag. Arizona... Devils... Gud, nej, jag kommer inte på vad jag tänker på.
Nej, då kör vi pass för första gången i pulsarna. För första gången på över 2 år kunde NHLs general manager samlas för att diskutera ligan och dess framtid. Men var hölls egentligen GM-träffen?
Det räcker med sig i Florida.
Ja, okej. Okay. Och där avslutar vi veckans pulsarna. Otroligt bra leverans.
Oh, fast trots ett pass.
Ja, men du har 4-5 rätt. Så att, men vet du vilken svensk jag tänker på?
Nej.
Robin Lehner.
Nej, men
potentiell VM-svensk. Just nu om man ser till poängsnitt så är de ju utanför slutspelet.
Ja, oh, jo, oh, okej okay då.
Så han skulle ju faktiskt kunna bli aktuell.
Ja, oh. Det var en luring, men jag tänkte inte protestera mot den.
Nej, bra.
Jag tänkte inte i de banorna, det ska jag vilja erkänna, på att Lehner skulle vara.
Nej, för du sa ju det, att du tänkte på avhängda lag som inte hade någon chans att ta sig till slutspel. Nej. Men det skulle ju kunna bli Wilhelm Karlsson och Robin Lehner från dem.
Absolut.
Det är inte helt omöjligt. Det kan bli ett väldigt, väldigt bra lag i Finland för Sveriges del. Alltså, du har ju pratat med 3 killar som verkar sugna.
Ja, absolut. Vi kör ju fullt fokus på VM här i NHL. Sudan var det här också. Så senast nu hade vi med Rasmus Stalin. Supertaggad. Väldigt kul att prata med honom om. Alltså, han är verkligen jättetaggad. Lucas Raymond. Likaså. Han är supersugen också. Så där har du liksom en bra ung kärna. Jag pratade med Erik om det här också, Karlsson. Och han är ju sugen. Sen är det ju, för honom är det ju helt, alltså det är svårare för honom. De har en ung familj. Och basen i Kanada och alla de här grejerna. Så där tror jag att det är mer som spelar in. Plus att det är ingen hemlighet att Erik, jag menar, han har missat mycket tid den här säsongen med skada och sådär. Så honom... Där är man mer försiktigt optimistisk. Men han är ju väldigt... Han gillar ju verkligen att spela landslagshockey, Erik.
Jag har inte gjort det sedan 2016 heller.
Nej, och för honom blir det speciellt. Jag menar, det pratar med honom till exempel. Alltså, han bor ju under Kanada hela sommaren. Så det blir ju ett sätt för honom att få knyta an till Sverige igen. Och vara ett svenskt omklädningsrum och tugga lite och sådär. Och han gillar, han trivs otroligt bra i Finland under lockouten, så att av den anledningen så lockar det också. Ja,
det är lite bortglömt att han valde finsk spel då, 12-13. Mm.
Ja, men det är en typisk Erik move liksom, ska alltid göra nu. Ja.
Får jag komma med ett önskemål?
Ja, absolut.
Mm. Elias Pettersson härnäst i studion, så han kan få svara på om han kommer till VM eller inte. Tänk dig de två, Raymond Pettersson i första kedjan, bära Sveriges offensiv. Det är inte en helt otänkbar tanke.
Nej, och det vore väl otroligt kittlande. Och Vancouver, jag menar, nu torskar de ju mot Vegas också. Och men de fick med sig en poäng, så att det ser ju...
Det är många lag om de där platserna också.
Ja, det ska till ett mirakel. Alltså, det måste ju typ gå fullt nästan.
Och vi vet ju att Oliver Ekman Larsson alltid ställer upp, så han vill väl stå på den här blå linjen också. Kanske tillsammans med Erik och Rasmus. Och, ja, alltså det kan bli ett lag som skulle kunna likställas med 17-laget och 18-laget. När är det Sverige vann guld?
Jo, men alltså det man ska komma ihåg så här, i och med att man hade jobbat med det här nu, och man, innan pandemin slog till, så det var ju en otrolig bra vibb runt landslagsspel. Alltså, det är klart det hjälpte de där två gulden och sådär, men man märkte att många bara tyckte det var kul och många var sugna och liksom så här, just den här grejen, dels en chans såklart att få vinna, men också att det bara, många tyckte det var kul. Åka iväg, jag menar, de här känner ju varann. De flesta känner ju varandra på något sätt. De har spelat tillsammans i klubblag, i juniorlandslag eller i seniorlandslag, i NHL-klubbar. Det är liksom en chans att hänga med gamla kompisar som du inte får umgås med så mycket längre. Och jag menar, de flesta är ju ganska likasinnade, så även om du inte känner kommer du ganska snart att finna liksom. Så att...
Den där faktorn tycker inte jag man ska underskatta, för det är ju många tidiga 90-talister och mitten av 90 födda som var med 17-18. Och de hade ju spelat till exempel JVM och juniorlandslagsturnerare tillsammans. Därför tror jag det är väldigt viktigt att få med typ Rasmus Dahlin, Lucas Raymond, Elias Pettersson, sena 90-talister och 00-talister, så att de kan bli framtidens rektorer och sitta samman kanske för framtida VM-turnerare, att de vill spela ihop igen och ta det där guldet. För då har det inte gjort någon av dem.
Nej, och sen finns ju en till grej där också. Det är ju möjligheten för de här spelarna att spela med sina förebilder. Jag menar, om du tar Rasmus exempel, för honom att få spela med Erik, kanske till med samma backpar liksom. Det vore någonting han verkligen skulle uppskatta, kan jag lova.
Tänk om Tampa skulle åka ut i första rundan. Apropå idoler.
Ja, exakt.
Dahlin och Hedman där. Då är det bara Lidström som ska göra comeback. Så har man tre generationer där. Hade varit något. Du sa i början av avsnittet att det kan bli det bästa slutspelet som du har upplevt. Alltså första omgången. Den är man nästan mest spänd på. Mm. Den är den bästa ofta också. Om vi tänker på ovisst det är nu.
Ja, verkligen. Den första omgången är ju den bästa på grund av att det oftast inte har satt sig. Kropparna är lite fräschare, så tempot kan vara lite högre. Och sen ofta lite övertaggat. Det smäller. Jag skulle säga att den första rundan är oftast den mest fysiska av alla. I alla fall på det mer okontrollerade viset. Rent liksom, om man bara kollar på hockey som spelas, så är den första rundan, och tycker jag ofta, den mest underhållande. Sen blir ju, på grund av att det blir mer och mer på spel på något sätt, så blir det ju mer underhållande på grund av det. Och sen det finns ett underhållningsvärde också att se, man kan nästan ta på liksom smärtan i finalserien när man stappar ut liksom så här på halvben och
ja,
alltså
ungefär som jag efter att jag hade varit såna preparater idag för min
exakt.
Jag kommer cirka tillbaka en tredje gång här.
Ja, jo, många som är mycket intresserade av dina hältor.
Jag tycker att vi ska redovisa svaren. Mm. Alla fem. För du fick ju Robin Lena där. Det var ju den du passade på. Mm. Sen, ja. Florida är okej. Okay, men det...
Vad är det? Coral Springs? Nej.
Nej, jag vet inte hur man uttalar. Manalapan. Ja. Det såg ju som att du inte hade koll på den
här. Nej. Det brukar ju vara...
Manalapan, Florida. Jag tycker att det låter bra.
Ja, men det brukar vara någon annanstans.
Ja. 22 av 32 GM2 på plats i alla fall för att diskutera vad ligan är just nu. Även framtiden. Lönetaket som verkar höjas från 81,5 till 82,5. Tror jag att det kommer påverka på något sätt när det är en så pass liten höjning?
Ja, absolut. Jag menar, $1 miljon är ju någonting som man betalar mycket i draftskapital för att
sant.
Något lag ska ta så.
Vi behöver inte stanna till vid det där GM-mötet för mycket, va? Känns inte som att det var så mycket intressant.
Nej, men det intressanta som diskuteras där är ju det här som vi var inne på tidigare. Det är ju lönetak i slutspel.
Ja.
Det var ju uppe på agendan.
Och det verkar bli en förändring där.
Ja, de diskuterar det i alla fall. Ja. Sen verkar det inte alla är för det.
Men vad tror du slutar med?
Det mest logiska känns ju som att truppen som spelar ska vara löntagskompatibel. Sen kan, eller truppen behöver inte vara, men laget som spelar ska vara det. Ja. De spelare som...
Något du har varit inne på i den här podden. Så ja, de kanske lyssnar på.
Precis.
Patrik Alvin, jag vet inte, han kanske har hört Jontas tankar här.
Ja, och för det här är en otroligt nyskapande idé som ingen annan har lanserat.
Ja. Nej, jag vill ju credda det där, men ja, du tack. Kastade bort den.
Ja, absolut. Ja,
men vissa gånger ska man bara säga tack och låta det bero.
Ja.
Ja. Florida, där hade du rätt i alla fall. Jag såg på ditt ansiktsuttryck att du inte gillar den här frågan, men du prickar den ju. Och det är ju otroligt, för du sa 10 lag som ligger över 65% i... Mm. I antal segrar. Och det är helt rätt.
Nej, vet du vad jag tänkte på? Jag undrar om det här är antal segrar eller poängprocent.
Det kan vara poängprocent.
Ja, det var därför, det var därför jag grimaserade för sent. Nu har Adam snurrat in som man inte riktigt vet.
Det här quizet satt jag ju med 5 minuter innan vi drog igång också. Det var därför jag skrev ner bara 5 veckors skador från var på Robin Lehner. Det kan vara 3, det kan vara 8. Jag har ingen aning där faktiskt. Bara att han var borta ett tag. Eugene Melnick, 26 augusti 2003, köpte han organisationen. Alltså hans arv här och hur han kommer att bli ihågkommen. Man märker det i nordamerikansk media att det är rätt problematiskt sett i den relation han hade med Ottawa, med Daniel Alfredsson, supportrarna, laget. Kan du för lyssnarna här beskriva lite mer ingående hur det har sett ut de senaste åren? Och varför det är på det sättet?
Ja, men så här är det. Det här skulle jag säga med marginal har varit den mest infekterade supporter-fan-relationen i ligan. Och det är ju dels då för att har skurit sig med till exempel Alfredsson. Det har varit problematik med att flytta arenan.
Till Intercentrum.
Precis, den ligger i Kanada som inte är världens mest spännande ställe. 40 minuter utanför Ottawa och mer än så med trafik, då är den över en timme. Inte jättesmidigt. Och det har ju varit pågående projekt och där har det spekulerats att Melnick inte har liksom fått till en arenalösning i centrum. Allmänt liksom att det har varit snålt med att spendera på spelare, att spendera på organisationen runt om och att det har skurit sig med folk i allmänhet. Han har ju det har varit ett väldigt stormigt förhållande. En klassisk ögonblick var väl när de hade utematch och han intervjuade och liksom mer eller mindre hotade med att flytta laget om inte publiksiffrorna gick upp och sådär. Så det har varit mycket. Sen ska man också komma ihåg att han klev ju in och det är lätt att glömma bort i och med att de sista åren inte har varit lyckade, men han klev ju ändå in och i princip räddade det här laget.
De tog dem till Stanley Cup-final också.
Ja,
mot Anaheim.
Och frågan är om de ens hade varit kvar i Ottawa om det inte var för honom. Så att det är sällan...
Men det är två sidor av det här myntet, ska man säga.
Men man kan säga, tycker jag, utan att överdriva på något sätt, att det har varit det mest problematiska liksom ägare kontra fans relationen i ligan de senaste åren.
Det spekuleras ju nu att Daniel Alfredsson ska välkomnas tillbaka eller att dörren ska öppnas för honom. Vad tror du om det? Han bor där borta. Väldigt stark koppling, tröjan i taket. Skulle han kunna gå in i en roll som typ Sedinarna har i Vancouver?
Ja, men mer än så också, i och med att han redan har varit inne i klubben och ändå fått känna lite på det. Så tror jag att det finns utrymme för honom att ta en stor roll.
GM-rollen? Alltså istället för Dorian?
Jag kan tycka att Dorian ändå, han har gjort sina misstag också, men överlag så det har inte varit en lätt situation för honom, som var inne på en ägare som kanske har väldigt speciella åsikter och lagt sig i vissa saker. En begränsad budget. Jag vet inte om jag tycker att han egentligen förtjänar att få foten. Men kanske ta in Alfredsson som assisterande.
Ja, det kanske kan vara någonting. Sista, eller det var ju den första frågan jag ställde. Det var ju angående McDavid och Dreisaitls totala poängskörd i NHLs grundserie. Om den är över eller under 1200 poäng. Efter lång betänketid svarar du över och det är helt rätt. 12,86 just nu. Vilket är enormt imponerande. Och det leder in till nästa samtalsämne. Ja, pulshöjaren är avklarad. försnacket, det som vi aldrig förbereder, är vi förbi. Och nu till veckans djuplodande ämne, nämligen radarpar i NHL efter löntagseran och hur de står sig mot McDavid och Draisaitl. För det ska vi säga inte, att sedan de kom in i ligan så har ju de, i alla fall sett i poängskörd, varit helt överlägsna.
Ja, så är det ju. Framförallt McDavid. McDavid har ju, han spelade bara halva sin första säsong på grund av ett nyckelbensbrott, men då var han 3 poäng på match. Sen har han varit 1 eller 2 i poängligan alla säsongerna i NHL.
Ja, det är ju sanslöst. Och den här säsongen både över 100 poäng nu. Draisaitl är uppe på 50 mål också. Imponerande siffror. Jag tror att McDavid senaste 10 matcherna är uppe på 20 poäng eller något sånt där. Så att
ja,
alltså, han är i en galen form. Det ska man säga, i januari, han var ju typ 5:a i poängligan. Han droppade ganska kraftigt efter årsskiftet.
Men de har ju ställt sig på gasen nu. Till sist och slut så är det precis som det alltid varit. Att ska det här laget göra någonting så måste de vara overkliga. De måste liksom göra en snudd på 2 poäng per match. Alltså. Det är på den nivån det. För det finns det för mycket och svaghet i det här laget och målspelet funkar fortfarande inte. Men det är ju sjukt. Alltså. Jag har faktiskt suttit och att jag kollade nu lite här innan så att det här är snabbt uppkollat. Men de ligger ju 1 och 2 i poängligan nu och då har de varit de senaste 2 åren. Och bara den grejen, att 2 lagkompisar slutar 1 och 2 i NHLs poängliga är väldigt sällsynt. Hänt en gång under lönetagseran.
En gång?
Ja. Är kan det... du sätta vilka?
Crosby, Malkin?
Nej.
Ovechkin, Bäckström?
Nej.
Vilka skulle du kunna
vara? Du kan få säsongen.
Sedinarna?
Ja, 12-13 i säsongen.
Stamkos, Kucherov? Nej, han var inte där då. Stamkos... Vem spelade Stamkos med då?
Ja, spelaren som vann poängligan. Stamkos blev 2 i poängligan.
Saint-Louis?
Jajamän.
Mm-hmm.
Och innan dess får du gå tillbaka till...
Men vänta nu, det här är Stamkos 60-målssäsong va?
Nej, det här är lockout-säsongen, den förkortade.
Den förkortade, okej. Okay. Mm. Ja, så är det ju.
Och innan dess får du gå tillbaka till Lemieux och Jagr 96. Men det här är faktiskt sjukt. Alltså jag har kollat där nu under liksom den moderna eran, sedan efter Original Six-eran, så är det bara McDavid, Draisaitl, Curry, Gretzky som har slutat 1-2 på en ligan, alltså lagkompisar 2 gånger.
Okej.
Okay. Förutom superduon Esposito och Ori i början på 70-talet som blev 5 gånger.
Ja, oh. Men McDavid, Draisaitl, de skulle absolut kunna göra det. 5 gånger. Det känns inte osannolikt med tanke på deras ålder och med tanke på hur det sett ut de senaste 2 åren. 3 åren ska vi säga.
Ja, de har ju grejerna, där ska man säga, de har ju varit välsignade med hälsa. Jag menar, man ska komma ihåg att Crosby missade ju sina bästa år. Nu är det ju svårt kanske för 2 lag som inte spelar tillsammans att göra det. Å andra sidan så gör inte McDavid och Draisaitl det. Men det är klart att typ när Malkin vann 11-12, hade Crosby varit frisk hela det året hade han ju säkert kunnat vara med där uppe. Till exempel.
De har ju växeldragit lite. Mm. När Crosby var borta så Malkin var väldigt högt upp och vice versa.
Mm. Men annars så är det ett ganska snarlikt scenario som de har just nu. Liksom. Center i varsin kedja spelat samma i PP och viktiga lägen liksom i 6-5 och den typen av situationer.
För det är ju inte ett klassiskt radarpar, alltså om man tittar på den här säsongen, till exempel Matthews Marner, Draisaitl och McDavid, för de har ju splittats på ganska. Men senaste 1,5 åren så har de ju knappt varit i samma kedja.
Nej, sen får de ändå en hel del byten tillsammans. Såklart i powerplay. Men även, ja, men som var inne på, när det ska jagas ledning. Men också så här, ja men testa att trycka in en av dem när det är en icing. Trötta motståndare eller slutet av en period. När man ändå ska vila kan man slänga in dem ett extra byte. Så de får ju lite byten här och var tillsammans också. Men det är inte, nej, de spelar ju inte kontinuerligt tillsammans på det sättet som till exempel vissa andra bra radarpar i ligan gör. Point Kucherov, Bergeron, Pass eller Bergeron, Marchand till exempel.
Ja. Och sen finns ju, nu har ju Landeskog varit skadad, McKinnon också. Där har vi ju ett radarpar, eller man ska slänga in Rantanen. Det är svårt med hur man ska klassa dem, om det är ett radarpar eller om det är en kedja. För till exempel Colorados fall där ser ju mer det som att det är en trio än en duo.
Så är det, men ska man säga någonting så är det Rantanen och McKinnon. Det känns som att de flyttar på Landeskog ner till andra kedjan ibland när de behöver ett lyft. Och det är väl samma i Boston får man väl säga, där pratar man ofta om en kedja, men Pasternak spelar ju nu i andra kedjan och det är väl Marchand och Bergeron som framförallt sitter ihop om man ska titta så.
Då är jag ju nyfiken här på att vi ska ställa Draisaitl och Matt David i ett historiskt perspektiv. Vi valde lönetakseran från 2004 och framåt här då, för att inte gå allt för långt tillbaka. Hur högt håller de? För nu har vi enbart tittat på vad som står i poängkolumnen. Men det finns ju andra värden som ska läggas in i den här leken också.
Ja, det finns ju några riktigt bra här. Bergeron och Marchand är uppe där. Ska man kolla på tvåvägs siffror, alltså bara målskillnad. NHL har ju fört den statistiken, alltså bara målskillnad i lika styrka sedan 2010. Och de är etta tvåa där liksom. Alla spelare. Så de är med där. En annan duo som hade exceptionella siffror i den kategorin, då pratar vi alltså inte gjorda poäng utan bara målskillnad under inga siffror, var ju Zetterberg och Datsuk. De två tillsammans på toppen av deras förmåga var ju verkligt dominanta. Och här det var ju i princip dubbelt så många mål som motståndarna.
Ja, och här snackar vi mitten 00-tal, slutet 00-tal.
Ja, men ungefär det runt Stanley Cup året, alltså 07-08 där, där någonstans.
Ja.
Och de var ju väldigt bra offensivt också under den tiden. Jag menar, Datsuk åtminstone har ju uppe, han har varit fyra i poängligan två gånger. Zäta har väl varit inte riktigt så högt, men i alla fall topp 10 när han var som bäst. Ja, sexan till och med var det.
Men det är ju en viktig distinktion att göra också, att det inte är plus minus utan det är målskillnad 5 mot 5. Och betona det verkligen.
Ja, vi kan ha ett långt avsnitt om det här någon annan gång. Men alltså det är...
För det är snackat mycket plus minus här hemma. Ja, ska
plus
säga,
minus är en värdelös siffra.
Ja, men okej, berätta varför för lyssnarna då.
Man därför att det blandar ihop en massa olika spelformer. Insläppta mål i powerplay, gjorda mål i boxplay, 6 mot 5 spel, 5 mot 6 spel. Det blir orättvist. Vi kan ta Erik Karlsson den här säsongen. Erik Karlsson är minus 13 tror jag eller sånt där den här säsongen. Han är plus 1 i 5 mot 5.
Mm.
Och folk tror ju att plus minus är 5 mot 5. Det har jag ibland. När jag säger så här, när folk pratar om plus minus, jag bara, men jag kollar bara på 5 mot 5. Men det är ju det.
Ja, nej, det är det absolut inte.
Det är absolut inte. Jag tror att, för Erik är ett jättebra exempel. En bra offensiv spelare i dåligt lag. Han har ju typ så här 10 insläppta mål i tom kasse. Det är, så, ja, vad, är det relevant liksom?
Nej.
Det har ju mest att göra med att det är Sharks ett dåligt lag, så de får ofta plocka målvakten för de ligger ofta under i slutet av matcher. Och då får Erik spela för att han är kanske bästa offensiva spelare.
Varför jag ligger kvar här med Sverige? Jag tror att det handlar dels om att det är svårt att tillskansa sig statistisk information som är underliggande, för då måste du ha till Sportlogic, du måste betala för det, det gör inte speciellt många supporter. Så går man in på SHLs eller Hockeyallsvenskans hemsida, och där är ju fortfarande plus minus ganska prioriterat. Det går ju inte att titta målskillnad i 5 mot 5 till exempel. Så jag tror det är därför de här argumenten hela tiden används.
Ja, du kan ju prata om, men bara man vet att det är en idiotstatistik.
Ja, men jag tror inte många tänker det när de presenterar att det är en idiotstatistik. Du säger Zetterberg och Datsuk, att de var extremt bra i 5 mot 5. Där är det ju också, alltså tvåvägsspelet hos Zäta, nu har ju Datsuk väldigt bra i egen zon också, men sen X-faktorn Datsuk hade, det fanns väldigt många ingredienser i det radarparet som man gillade.
Ja, men de var ju sin tids Bergeron Marchand, kan man säga.
Ja, jättebra jämförelse faktiskt.
De är ju uppe där tycker jag, och sedan i slutändan så måste man ju ändå landa i Crosby-Malkin.
Du vill hoppa dit direkt alltså? Vi ska inte ta några andra och...
Ja, men jag vet inte.
Ja, men så här, Bäckström och Ovechkin. Alltså när man har en renodlad playmaker och en 50-målsskytt varje säsong som bara bombar inkassar. Det är ju också någonting man dras till. När de är så pass olika. Det är yin och yang.
Ja, men så är det. Och liksom i den bemärkelsen, alltså radarpar, alltså vad de har gjort tillsammans på isen, så kan ju de sticka ut på ett annat sätt än till exempel Crosby Malkin då, som sällan spelar tillsammans annat än i powerplay. Så där finns det någonting väldigt speciellt. Skillnaden där är väl att om vi ska vara helt ärliga och ta av oss den blågula
mössan eller hatten, har du på dig kepan?
Ja,
du hade ju... Vad heter det? Den mössan du hade på dig.
Öronlapsmössan,
ja.
Mm. Jajamän.
Team Snapchat.
Jajamän, det står inte på den. Men det trodde Adam. Det här var det oväntat. Nej, men Bäckström har ju varit... han har ju varit fyra i poängligan och är en bra tvåvägsspelare. Jag tror han har varit sjua i Selke. Men med det sagt har han väl aldrig riktigt varit i diskussionen bäst i världen. Och det är väl det som man kan, om man då jämför till exempel med ja, om vi tar Crosby Malkin då, eller Draisaitl McDavid, att där har han då två spelare som båda varit, och Ovechkin har absolut varit. Eller att du, om du då jämför med till exempel Zetterberg och Datsuk, där har du två spelare som kan snudda, nosa på 100 poäng om som bäst. Vi vill säga att det var 92 som bäst och Datsuk 97. Och båda, ja men Datsuk har väl fyra Selkis eller något sånt där, tre eller någonting, och Zeta har ju också varit finalist hit, hade säkert vunnit en om det inte var för Datsuk, som överskår honom lite. Så jag menar, har du två spelare som i diskussionen av världens bästa tvåvägscenter och ändå kan göra 90 plus poäng, det är också en, liksom en exceptionell kombo. Där har Bäcke som inte riktigt varit, inte varit i diskussionen bästa tvåvägscenter fullt ut, inte fullt ut varit i diskussionen bästa offensiva stjärna, och då landar vi att de halkar efter av den anledningen. Plus, återigen, jag tycker att all respekt för Ovechkin, det är svårt att vara den bästa spelaren i världen när du är en renodlad målskytt. Jag tycker att de bästa spelarna är också playmakers.
Köper det. Jag vill inte sluta vara blågul här. För Sedinarna, om vi ska diskutera dem lite här. Alla toppradarpar, hur mycket slänger du in vunna titlar, alltså Stanley Cup? Alltså Crosby Malkins legacy blir ju ännu starkare tack vare det. Det är ju ändå en asterisk som hänger över Draisaitl, McDavid och Sedinarna.
Mm.
Hade de haft den där Stanley Cup-triumfen med Vancouver, till exempel när de mötte Boston, då hade man ju pratat om dem kanske i andra ordalag.
Ja, men absolut, det förändrar mycket. Men i slutändan med de två är det väl att dels att de inte gjorde det under så lång tid. De hade väl en 3 år ungefär i toppen, och om man jämför med då Crosby och Malkin så har de gjort under en längre tid. Och sen också att de kan, de var väl inte riktigt lika dominanta på tvåvägsviset. De hade ju en väldigt tydlig offensiv tiltad roll. Inte deras fel. Och det ska man också komma ihåg om Zeta och Datsuk, att de spelade inte så mycket boxplay heller alls under många år i Detroit. Inte för att de inte kunde, de hade varit bästa boxplayspelarna i Red Wings, men det var för att de ville spara dem till viktiga 28 minuter 5 mot 5 och att göra mål framåt, för att det är lättare att försvara än att göra mål. Så att det är bättre att låta någon mindre begåvad döda utvisningar, om vi ska vara riktigt krassa. Lite samma Erik Karlsson åtta var grejen, han vann Norris och inte spelade så mycket, dödade så mycket utvisningar, men så här, han spelade ändå en halvtimme per match. Det är bara för att du kan få Mark Method att döda utvisningar på ett okej sätt, men du kan inte få honom att liksom driva ett uselt lag till ett mål ifrån Stanley Cup-final. Så bättre att han spelar 5-5 och powerplay.
Ja. Om vi pratar nutida radarpar som bär sin organisation då. Barkov och Huberdeau kanske förtjänar att nämnas.
Absolut, de påminner lite grann om Taves och Kane. Du har den här trollande offensiva yttern som kan driva en kedja på egen hand, och så har du tvåvägscentern som tar de tuffare minuterna och samtidigt gör saker offensivt. Jag kan ju tycka att frågan är om inte Barkov redan är en bättre spelare än Taves. Alltså. Inte en populär take, men
jag tror att fler idag gillar Barkov än Taves. Mm. Om man ser till vad som hände i höstas också med Chicago-skandalen.
Ja, men jag menar,
och hur han uttryckte sig.
Ja, men jag menar hur han,
alltså, jag pratar ren popularitet nu. Alltså,
jaha, ja.
Och att Barkov, alltså med tanke på hur han har sett ut de senaste säsongerna och den spelsidan han har, han faller ju väldigt lätt in i smaken hos många. Taves är ju ganska tråkig, det är en grå spelare.
Mm.
Det finns ingen bra highlights-paket där inte.
Nej, där kan vi snacka en spelare som liksom, jag tror han aldrig har snittat en poäng på matchen en hel säsong. Jag tror han har typ hans personbästa är typ 81 poäng eller så, 80-81 poäng.
Nu kanske jag är ute och cyklar här, men given i Hall of Fame, är han det?
Ja,
det är. Okej, tack vare att han har vunnit då.
Ja, men och så kapten för tre Stanley Cup-lag, Selke Trophy.
Jo, okej då. Att han har den där Selken, det
blev ja, men han är ju en han var ju en otroligt bra tvåvägscenter på toppen av sin förmåga, så det ska han ju ha. Men Barkov är ju också det, plus att han är en offensivt sett bättre spelare än Taves någonsin var.
Jo, men jag ska säga det med Taves också, han är ju inte lastgammal. Det har gått ut för ganska snabbt. Alltså de senaste 4-5 åren, man kan inte göra ett case för att han är en topp 10 center i ligan.
Nej, han är väl ett år äldre än Kane. Marchand och Taves är lika gamla. De är 88.
Ja, alltså de karriärskurvorna är ju väldigt intressanta att diskutera. Taves, hur han peakade tidigt och sen har det dollat ner. Mm. Och Mershon precis tvärtom, att han bara fortsätter bli bättre. Som du var inne på för något avsnitt, att efter 30 är han ju helt otroligt och de siffror han visar upp.
Ja. Ja, det är ju en av de sjukaste karriärkurvorna i NHL-historien.
Ja, så om vi ska försöka sammanfatta... Nej, vänta här nu. Jag har ett namn som jag vill slänga in i leken. Jag vet att de... Alltså han inte... Jag funderar på vem han ens ska para sig ihop med. Men Anze Kopitar och Dustin Brown?
Nej, där har du problemet där.
Ja, den sistnämnda.
Ja.
Ja.
Där, då skulle du börja prata central in istället och prata typ Kopitar, Darry Quick. Hur bra den var kontra... Ja.
Det är ett roligt ämne i framtiden.
Ja, exakt.
De bästa centrallinjerna ja, i alltså, NHL-historien.
Ja, nej, men det blir ju så här, alltså svårt. Ska man prata liksom radarpar så är det väl Sedinarna. Alltså bara sett till hur de spelar tillsammans. Följt av Ovechkin, Bäckström. Och ska man prata någonstans... Men jag håller Bergeron, Marchand och framförallt Zetterberg att såg väldigt högt. Men alltså Malkin, Crosby, om vi landar där nu då. Du har fortfarande två av dem. Ja, nu är McDavid där. Så att inte längre. Men fram tills McDavid, två av de tre bästa spelarna under nyhetagssidan tycker jag. Crosby fortfarande är den bästa spelaren. Där tycker jag McDavid inte har gått om än. Malkin, den mest dominanta. Liksom på toppen av sin förmåga. Den helt ostoppbar. Fortfarande har man den högsta poängtotalen i ett slutspel sen Lemieux, liksom, om inte jag har räknat helt fel.
Jag ska säga det också, inte att jag skäms, men att vi glömde bort honom i diskussionen de mest sevärda slash spektakulära spelarna i förra avsnittet.
Ja, men,
jag
nej,
tycker
men,
ändå han förtjänar att nämnas där.
Han kan alltså, väl göra det, men han är inte där längre.
Alltså,
nej,
inte längre, men ja.
Jag tänkte på honom då, men jag var så här, okej, vi pratade ändå om nutiden. Så att...
Såg du att det lades ut en omröstning på vårt Instagram-konto Hockeypuls över våra två lag?
Nej.
Nej. Det gjorde Simon.
Vem vann? Gratulerar.
Men det var jämnt.
De ser inte att du räcker upp handen, så du vet. De som lyssnar.
True. Men ja, det var tight. Jag tror det var 55-45 i rösterna. Alltså i procent.
Ja. Nej, men...
Innan du pratar om Crosby, Malkin, fortsätt här. Vi ska säga det är forwards enbart. Det är inte några backar när vi pratar radarpar. Om det är någon där ute som funderar på varför pratar ni inte om Hedman och någon till, eller Karlsson eller Dauri eller någonting.
Skulle man kunna blanda hejvilt, då hade ju framförallt hade jag ju tryckt till med Hedman Vasilevski då.
Och inte Hedman Stamkos till exempel.
Nej, nej. Vasilevski är ju den bästa spelaren. André Vasilevski. Vad sa du?
Bra, rolig take. Så fortsätt.
Ja, ja, nej,
jag vill bara uppmuntra.
Ja, exakt.
Så avbröt jag, förlåt.
Nej, men där finns det väl ingen annan. Skulle man blanda hejvilt, eller som sagt Dauri, Kopitar, kära Tim Thomas när de vann 2011, och där har de en bra kombo också.
Absolut. Försöker komma på. Nu ringer det.
Ja, så kan du ta den. Ja. Så tar jag en liten paus.
Ja, undrar vad du ska göra. Vi är alldeles strax tillbaka. Ja, då är vi redo igen. Jag vet inte om vi ska kanske avsluta radarparsdiskussionen innan vi tar testet.
Det är ju en kul grej, för det finns ju så många bra radarpar i ligan just nu. Känns det som. Med de här, David Dreisaitl, Bergeron, Marchand, Huber och Barkov, Matthews, Marner, McKinnon och Rantanen. Vi kan ju fortsätta där, men så att det är i sig en separat diskussion. Och det är ju
Crosby, Gensel. Ska prata kedja. Nej, men den är ju ganska bra den kedjan med Rust också.
Ja, absolut. Det är en bra kedja. Alltså, man pratar bra kedjor så de är. Och sen har vi ju min favoritkedja som jag vill. Den kallas för Grief-kedjan i Minnesota. Men jag skulle väl kalla den för Köttkedjan. 300 kilo plus linan med Foligno, Eriksson Ek och...
Oh, Eriksson Ek. Hello, bro.
Och Jordan Greenway. Det var ju enastående mot Washington en natt.
Du, Nashville då? Alltså där har ju Duchesne vakten till liv, Johansson också och Forsberg. Kanske ska nämnas.
Fille Forsberg. Månadens svensk, väl?
För mars alltså?
Jajamän.
Ja. På väg mot 50 kassar?
Nej. Men 40?
Ja, 40 absolut. Där är han ju snart. Ja, men pall då?
Dollar är sponsrad. Jag är ju med och utser Månadens svensk, väl? Jag vill liksom att du skulle ställa lite följdfrågor om det.
Ja, jag trodde det bara var här i podden. Jag bara, ja, det är ju rimligt att du gör med tanke på att du är med en gång i veckan. Men vadå, du gör det i...
Tillsammans med NHL.com. Så det kan man se på Viaplay sociala medier nu. Kan finnas en motivering där också.
Jaha, när börjar du med det då?
Vi har kört det här nu 3 månader, va?
Okej, helt missat. Ja. Sorry.
Det var tur att jag nämnde det här då.
Ja, jag vill ha en pall. 1, 2, 3. Och vi pratar löntagseran. Rena radarpar. Ja, och det här, som sagt, återigen, de behöver inte spela i samma kedja utan det är de som har varit drakarna för de här organisationerna.
Jag kommer få äta upp det här, men jag säger Crosby, Malkin.
1 alltså.
Datsuk, Zetterberg.
Du har inte Dreisaitl eller Mac David. Vilken paus mellan Mac och David.
Nej, sen måste jag väl säga Mac David Dreisaitl. Jag vill ju säga Dan och Henke.
Ja, du är färgad också.
Ja.
Istället för en bumper reklam så blir det här i 2 sekunder när vi tar testet. Ja, och då är det dags. Veckans test. Förra gången så var det de 7 spelare på topp 30 poäng. Nej, men vänta, eller var det cap hit grejen vi hade förra avsnittet?
Nej. Förra avsnittet var ju ihåg.
Men var det inte spelare med olika nationaliteter på topp 30 aktiva?
Ja, det var ju bästa poängplockarna.
Så var det, ja.
Vi ska ha en liten sån här en jobbig ända den här gången.
Jaha.
Där du kommer att få minus för fel. Du kommer inte få sin
fram igen.
Vi ska flytta fokus bakåt i banan och ta avstamp i en av månadens svenskar.
En av månadens svenskar? Okay.
Ja, du ser ju topp 3. Och den här veckan hade jag faktiskt, eller den här månaden hade vi Anton Forsberg som en av månadens svenskar. Det är väldigt bra i mars faktiskt. Jag har fått sitt nya fina kontrakt där också med Senators. Och frågan som alla kommer få är så här att
innan du, jag måste bara, jag har en katt här som jag ska försöka.
Ja, jag drar förutsättningen. Så här funkar det. Jag kommer att presentera en fråga och man får skriva ner så många namn man vill. Jag säger inte hur många namn som är rätt, som det finns som är rätt svar. Men man får minus för varje fel. Så man måste, kan inte bara mata namn utan man måste tänka till här. Alla är med på förutsättningarna.
Ja, så du kommer inte säga att jag har 10 namn Nej. Här på min lista. Nej.
Anton Forsberg står just nu på 91,9 i räddningsprocent efter 36 spelade matcher. I NHL-historien, hur många svenska målvakter har haft en säsong som motsvarar just det, alltså minst 36 spelade matcher, minst 91,9 i räddningsprocent. Och då pratar vi alltså för den här säsongen, inte den här pågående säsongen. Utan
36 spelade matcher över 91,9
i räddningsprocent. Ja, och vi söker alltså om vissa mål har gjort det flera gånger, så vi bara har namn liksom. Det spelar ingen roll hur många de har gjort det. Varsågod. En minut. 30 kvar. Söker alltså målvakter som inför den här säsongen hade haft minst 36 spelade matcher och minst 91,9 i räddningsprocent. Den statistiken som Anton Forsberg just nu står på. Vi får se om han slutar där. Det är 10 kvar. 5, 4, 3, 2, 1. Stopp! Välkommen tillbaks, dressinen.
Jag tror jag aldrig har stört mig så mycket på ditt nynnande. Jag skulle säga 40 sekunder av den här tiden så tänkte jag bara, håll käft.
Mm. Ja, jo, men det är en del av utmaningen.
Jo, jag förstår det. Eller det har kommit att bli det senaste avsnittet i alla fall. Det där hade vi inte med tidigare. Jag tyckte den här var svår.
Den här är riktigt, den här är lurig.
Ja, och jag tänker så här.
Det skulle till och med kunna vara några minuspoäng där ute, tror jag. På den här.
Men jag resonerar som så att räddningsprocenten har ju ökat jämfört med hur de var på 80- och 90-talet. Så därför hade jag inte med typ Tommy Salo och Pelle Lindberg, alltså den typen av målvakter. För att jag tror inte att de har varit över 91,9. De kanske inte ens har varit över 90,5. Så det var mycket nutida målvakter. Jag gick på säkra kort, om man kan säga så då. Mm. I alla fall vad jag tror är säkra kort. För här är man...
Men han har du?
Ja, jag har inte bestämt mig än. Om jag ska...
Måste bestämma när du börjar läsa.
Jo, jag vet det. Så här, jag tycker att minuspoängen där kan ju vara förödande.
Mm.
Så man kan bli nollad. Så jag tror att jag bara kör på tre namn.
Du kör på tre namn, okej. Okay. Mm. Varsågod.
Jag kör de tre som alla redan har. Lundqvist, Lena, Markström.
Mm. Då har du...
Lena är kanske inte så över det då.
En poäng.
Ja, så jag har... Okej, okay, Lena har aldrig varit över det.
Robin Lena har gjort det. Två gånger. Tre gånger till och med.
Okej, och Lundqvist har gjort det?
Jajamän, Lundqvist har gjort det.
Men Markström har inte det?
Markström har inte gjort det.
Vancouver-säsongen 1920, var inte han över 91,9 då?
Nej, jag vill säga att jag har inte kollat det, men jag har bara tagit upp fram den här säsongen. Men jag tror att han var typ 91,7 då.
Okej, men det var nog nära. Alltså 91,9 ska vi säga, det är väldigt högt.
Ja, och det här, men det här är också, det var ju viktigt att man lyssnade på instruktionerna eftersom jag sa pågående säsong exkluderat. För just nu har ju Markström där. Ja. Han har 54 matcher och 92,4.
Ja, men det hörde. Det var därför jag nämnde 1920-säsongen med Vancouver. Ja. Då var ju fantastiskt bra.
Precis. Men sen är faktiskt den enda andra som har gjort det...
Jag har två namn som jag inte tog med här då.
Okej.
Okay. Linus Ullmark, Anders Nilsson hade jag skrivit upp, men jag tog inte med dem.
Mm. Det var tur, det blev mycket minus.
Ja, jag kan tänka mig det.
2014-15. 41 matcher. 92,1 i räddningsprocent.
Det är inte så här Jonas Månsson Gustafsson typ.
Nej.
Nej. Ja.
Det här är ju luringen. Om någon har gått 3-3 här, då blir jag väldigt imponerad.
Ja. Så det är Lundqvist, Lenar och ett namn till. Mm. Eddie Läck.
Jajamän.
Ja. Jag tänkte faktiskt på honom, men jag tänkte han kan ju inte ha varit uppe på de nivåerna. Mm. Var det när han var i Carolina?
Vancouver,
okej.
Okay. Men alltså nu får vi, alltså det jag tyckte var intressant med den här är ju framförallt att nu får vi se hur sista månaden går för Sockan. Men alltså, det är en riktigt bra säsong han håller på att sätta ihop här.
Mm. Men han har ju fått saftig kritik, eller inte han, men Otto har ju fått saftig kritik för det treårsavtalet. Men tack på att han har ju aldrig visat det här tidigare egentligen.
Nej, så är det. Men sen har han väl typ aldrig, tror jag, heller varit under liga liksom medel. Så att han är inte en dålig målvakt. Jag ska nog mycket till att han liksom kraschar fullständigt, men det är klart att det brukar ju sällan löna sig att skriva flerårskontrakt med målvakter som heter någon månad. Men med det sagt tycker jag ändå, men du nämner några bra namn där, Ullmark, Anders Nilsson och som var inne på, Jakob Markström har ju faktiskt inte ens gjort det inför den här säsongen.
Nej,
sen har han ju spelat väldigt mycket matcher i ett väldigt dåligt Vancouver, så att det är inte så att jag säger att Anton Forsberg har en bättre säsong än vad Markström hade när han...
Jag syns att den 91,7-siffran är extremt imponerande. Alltså det är absolut väl Lundqvist som kan ha bättre säsong.
Precis, och Markström var ju uppe där i topp i ligan då liksom, när man pratar alltså räddningar sett till förväntade mål. Alltså om du pratar kvaliteten på räddningarna som man gör.
Ja.
Eller kvaliteten på skotten han får emot sig.
Så. Alltså giganten här, det är ju Lundqvist såklart. Det som är så imponerande med honom, nu har jag inte gjort de här siffrorna på raka, men tittar man hans slutspelsräddningsprocent så är väl den extremt höjd. Den är väl runt 92. Jag för mig så Game 7, då är han ju uppe på typ 95,5 eller något sånt där.
Ja.
Nu har ju inte du kanske de siffrorna framför dig, men att han var bra i slutspelen när det verkligen gällde, det är...
Ja,
många bevis
Lundqvist
för
har ju den... han, Ra och Brodeur har ju flest segrar i match 7. Men Lundqvist har ju... Nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men jag vet att han förlorat klart färre match 7 än dem. Så där är han ju... Jag tror att han är väl typ så här... Ja, jag tror han bara släppt Undrar om han släppt mer än 2 mål i någon match 7? Jag tror inte det.
Nej.
Nej, han är ju en av... Och där kan vi prata liksom bäst när det gäller kontra att vinna. Henrik Lundqvist är ju en exceptionell slutspelspelare, en exceptionell klatschspelare som aldrig fick vinna Stanley Cup. Så det är liksom, på något sätt har inte han fått ett rykte om sig om att vara en vinnare, fast han var en av de största vinnarna i sin era, tycker
och
jag.
Och han har vunnit OS och VM-guld. Mm. Så jag menar, och 2 SM-guld med Frölunda.
Mm.
Så han är bevisligen haft säsonger där han har tagit lag hela vägen.
Mm. Det är sjukt alltså. Lundqvist hade 11-12 då. Hans Västernår, då räddade han 93%, spelade 62 matcher. Det är starkt.
Ja, men han har ju några 93-procentiga slutspel, va?
Ja, det har han nog garanterat.
Alltså, Lener Markström-debatten där, det var ju 1920 säsongen man pratade om att det var 2 svenska målvakter i Western Racet, att man kunde hävda att ja, det är ju faktiskt topp 5 målvakter båda 2. Mm. Sedan dess, är det Markström som är i pole position där, om man ska ta de 2, den liksom kampen den de emellan?
Nej, men jag tycker att de växeldrar lite, men just nu är ju Markström definitivt den som ligger före, men spelar för Daryl Sutter, väldigt bra defensivt lag, och andra sidan Vegas har varit bra defensivt också. Nu har de så mycket problem med skador. Lener själv har problem med skador, så att jag tycker att den debatten lever, även om det är för Markström just nu.
Så du har ändå honom som etta då?
Mm.
Ja. Det skulle kunna bli en bra målvaktssida i VM, om vi ska komma tillbaka till det ämnet som vi hade i början av podden. Anton Forsberg, absolut med.
Mm.
Om hans kropp känns okej. Okay. Det är väl inget att tveka på, eller? För landslagsledning alltså.
Nej, alltså du har ju bättre koll än jag vad som finns i Europa med Lasse Johansson och sådär. Vad...
Ja, alltså OS-målvakterna var ju Lasse Johansson, Magnus Hellberg och Adam Reideborn.
Mm.
Och där är ju Anton Forsberg... Alltså nu var ju Lasse väldigt bra i OS, ska vi säga. Och Hellberg hade framförallt den första matchen mot Slovakien, gruppspelet, så var han, alltså han spikade igen då. Sämre i den andra, eller i den tredje matchen mot Finland. Så jag tror att Lasse är nog gjuten från den europeiska sidan. Men skulle Forsberg och Lener komma loss, då är det de 3 i så fall. Annars så ser jag Lasse, Hellberg och kanske Jonas Enroth som topp 3 målvakterna just nu i Europa.
Okej.
Okay. Ja. Men vill Anton Forsberg komma, så då tror jag att de satsar på någon som etta. Det borde väl vara det mest logiska.
Ja, det är svårt det med målvakt. Det där känns som att det är liksom... Jag menar, Lasse är en annan sits. Hade Lasse kunnat spela NHL om man verkligen hade gått för det?
Det tror jag absolut. Men sen har han haft väldigt bra betalt i Ryssland under alla
år. Det
är
det jag menar. Och han där fanns spel och allt det där. Så att det är inte här... Med målvakter är det lite annorlunda. Med utspelare känner man alltid att ja, men det, i princip så spelar de bäst allt i NHL. Målvakten känns det lite annorlunda. Så att,
ja, det skulle all...
jag skulle inte säga att det är väl inte givet att Anton får första spaden.
Nej, men det mest logiska just nu sett till... eller logiska, det vet jag inte. Det är, man kanske färgas mycket av vilken form man har haft på slutet. Man skulle säga också att Magnus Hellberg hade absolut kunnat spela i NHL, tror jag. Men alltid haft väldigt fina kontrakt i KHL. Ja. Bra. Lundqvist, Lener... Och Eddie Läck.
Mm.
De enda 3 i NHL-historien.
Jag kände att jag, jag hade ett assist-test som jag gillade väldigt mycket också. Men jag får spara den till nästa vecka.
Ja, det får du göra. En dryg timme klockar vi in på den här gången.
Mm.
Alldeles lagom. Tack för den här gången, om du inte har något slutord då.
Nej. Nej. Jag är nöjd med det.
Vi kan säga så här. Hör av er till oss på DM. Hockeypuls på Instagram. Det är väl där vi kanske svarar oftast, jag eller Simon. Alltså vår klippare. Eller så kan ni dra iväg ett mejl, om ni hellre gör det, om ni inte har sociala medier. All respekt för det. Då är det adam.johansson@expressen.se som gäller. Och med det säger vi tack och hej, puss och kram, och på återhörande.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.